Ja, någon behöver ju vara den lugna om man har busiga storebröder. Och sen minns jag i soffgruppen, då lärde jag känna Olle. Och han är Ulla-Karins son. Och han var också busig. Och då var jag fortsatt lugn. Och han är väldigt härlig, Olle. Jag är en av de närmaste vännerna. Och så är jag gift med Melia. Hon är kanske inte busig, men hon pratar mycket. Och då är jag också lugn. Så jag får nog fortsätta vara lugn. Men det är gott. Jag får i alla fall möjlighet att predika. Så nu får jag friheten att tala. Det är alltid gott att få komma hem på något sätt. Jag vet inte mer där ni är uppväxta, om det är en speciell känsla att komma dit. Men det måste jag säga att det är. Det känns alltid hemma med Kolmården. För några veckor sedan så var vi faktiskt här och visade Lia runt. Jag ska inte säga vad hon tyckte om Kolmården, men jag tycker Kolmården är fantastiskt. Kommer man från Aten kanske är lite mer utmanande. Men det är fantastiskt. Jag har försökt vara lite mer nymodern. Jag har sett att många predikanter, de har paddor när de predikar. Jag har ingen padda, så jag försöker med mobilen ha anteckningar. Se om det funkar. Så ni inte tror att jag sitter och, eller står och smsar. Jag vet inte, men för några veckor sedan, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, jag tror det var någon jag pratade med, men en fråga dök upp hos mig. Och den frågan vill jag ställa till er också, retoriskt, nu behöver inte svara, utan bara tänka på det. Vad skulle du göra om Jesus Kristus stod här idag i person? Ni skulle se honom. Vad skulle du göra? Vad skulle din inställning vara? Vad skulle du tänka om Jesus stod här idag? Den frågan dök upp för mig och jag funderar kring den frågan. Och den frågan vill jag ha som utgångsläge till vad jag vill tala om. Men tänk det, vad skulle du tänka? Eller om du skulle höra innan du kommer hit idag att Jesus är här fysiskt som person. En del av er som har läst Bibeln kanske skulle undvika att komma. För man kommer höra rykten om falska profeter och Messias är där och där. Och så säger Guds ord att dit ska ni inte gå. För Jesus kommer komma tillbaka i ett nu från himlen. Så några kanske skulle stanna hemma. Men låt oss ändå leka med tanken utan att då mena att Jesus är. Om han skulle vara här som person, skulle det göra något med oss? Skulle det komma med en annan attityd, en annan längtan? Eller skulle du ta med grannarna? Eller skulle det vara som idag? Det är en intressant tanke. Jag vill läsa från Efesebrevet. Ett bibelord till att börja med. Kanske ni inte först tänker vad, hur hör det ihop med det här. Men jag vill landa här till slut. Så därför läser jag det i början. Efesebrevet 2 och vers 19 och framåt. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Jag tror, om jag får svara på frågan, att du och jag skulle agera precis likadant som du och jag agerat idag. För jag tror att Jesus Kristus, och jag tror du stämmer in, är här idag. Livslevande. Inte synligt i en person vid sidan av oss, utan synligt i dig och mig, där du sitter, där jag står. Jesus Kristus bor i oss. Jesus är här idag. Det kanske skrämmer oss på ett sätt, tanken att oj, jag skulle agera precis likadant. För jag vet, jag måste med dig, ibland kommer jag till en gudstjänst med ingen förväntan. Det får jag säga ibland att jag gör. Jag skulle tänka om Jesus stod här så borde jag komma med förväntan. Men ibland blir det faktiskt så att jag kommer kanske av ren rutin, av ren plikt. Men ibland kommer jag med en längtan efter Gud, en längtan efter att möta Gud. Och då vet jag att komma till gudstjänst är den rätta platsen. För där är Gud, för där är församlingen, där kan jag möta honom. Så jag tror faktiskt att det är så att vi kommer precis som du och jag har kommit idag. Men det ger också hopp, eller hur? För att det betyder också att vi kan förvänta oss ett möte med Gud idag. Vi måste inte vänta på den där dagen där han står där synligt. Utan det är verkligt idag. Vi måste inte vänta på det lovsångsteamet som vi kanske hoppas på. För då blir det häftigt. Då blir det ett möte med Gud. Utan det är verkligt här och nu. Vi måste inte vänta på den där predikanten eller den förkunnaren eller den evangelisten. För då får vi möta Gud. Nej, vi kan möta Gud här idag. Och det är spännande. Det väcker förväntan. För Jesus säger själv i en liknelse som jag tycker är väldigt talande om just detta att vi har allt redan här och nu. Lazarus, den rika mannen, kommer ni ihåg den berättelsen i Bibeln? Om ni inte har läst den så var han en rik man, han levde i överflöd och så fanns det en fattig man vid hans port. Och han gick förbi honom hela livet, brydde sig aldrig om denna. Och sen den dagen kommer så hamnar ju han i helvetet och mannen, den fattiga, hamnar i himlen. Och han lider där i pinorummet. Och så säger han, låt den här fattiga mannen få svalka mig lite med att doppa ner, vad står det, sitt finger där hos mig på något sätt. Att få svalka. Men det går inte, det finns ingen väg emellan. Och då ber han, men kom och berätta för mina bröder. Så att de slipper detta pinorum. Han förstod att de var på väg mot samma ställe. Om bara får uppstå från det döda, då kommer de fatta. Men då säger Jesus att de har Mose, de har profeterna, de har Guds ord. Det är tillräckligt. Och för mig säger det att vi har allt redan. Vi har Jesus här och nu. Vi har det levande ordet. Vi har församlingen. Vi behöver inte något uppseendeväckande i sig för att tro. För att vi har det hos oss. Det är inte att Jesus vill hålla igen. Det tror jag inte. Han säger inte det att de har lagen och profeterna. Låt dem leta och hoppas kanske att de hittar. Utan han ger ju det bästa, eller hur? Har Jesus någonsin gett näst bästa? Nej, han ger det bästa. Han ger sig själv. Så det är inte det att han säger att de får nöja sig allt med detta. Det är att Jesus kan inte ge bättre. För han har gett det bästa. Det har vi här och nu. Vi har Jesus här idag ibland oss. Men då vill jag ändå tala. För att ibland som sagt så kommer vi med kanske en mindre förväntan. Vi kommer ibland av att det är trevligt med fikat. Och det ska det vara. Jag ser fram emot, jag har redan fått en provsmakning av kaffet. Och det var gott. Men ibland kommer vi kanske med en mindre förväntan på Gud. Vad kan då väcka oss så att vi förstår och längtar efter Gud här och nu, idag, denna oktoberdag. Och få ett möte med Gud. Vad väcker förväntan? Det första tror jag är Guds ord. När vi öppnar Guds ord och börjar läsa. Och när vi läser och ser Guds löften. Och när vi börjar ta till oss de löftena. Då finns det en förväntan. Om det inte bara blir bibelord vi kanske lär oss utan till och vi kan nämna dem. Utan det blir levande, det hamnar i hjärtat. Då tänker jag, då borde finnas en förväntan. Jesus säger, bed och ni ska få. Precis som barnen där, de ställdes upp i förväntan. Nu ber vi för Katrins bror. Jag tror inte de ställdes upp med förväntan att nu gör vi det här och sen förväntar vi oss inte bönesvar. De ställde sig upp för att de trodde att Gud, eller tror att Gud kommer svara på bön. Den förväntan på Guds löften. Du har kanske fått tilltal från Gud, kanske idag eller för många år sedan, något han har lovat. Att få komma varje söndag med förväntan att Gud kommer svara på det löftet. Jag tänker på Simon i Bibeln. Simon som levde ett gudfruktigt liv. Och han väntade precis som alla andra judar på Messias. Han hade fått ett löfte att han skulle få se Messias innan han lämnade jordelivet. Det står inte så mycket, jag vet inte om han berättar detta för sina vänner, om han berättar för sin familj och för andra. Kanske att han gjorde det och han blev utskrattad. Nej, nej, nej. Det har dröjt så länge, det kommer fortsätta dröja. Kanske en del trodde på honom också. Och en del sa, men hur kommer du känna igen honom? Hur kommer du veta? Men han levde på löftet. Han kanske hade fantiserat och tänkt ut också hur det skulle vara. Men han levde på löftet. Gud, Messias kommer att visa sig innan jag lämnar jorden. Och på grund av den förväntan så tror jag hans ögon var öppna. Att den dagen Maria och Josef, två enkla människor, inga kungar med rikedom och ära, kommer in där enkelt i templet med sin son, då ser han. För att hela hans liv han förväntat sig Messias. Han visste inte säkert att det skulle vara en liten bebis och två enkla människor, en jätteung Maria. Men av hans längtan efter Gud så la han märke till, det där är Jesus, den utlovade Messias. Öppna Bibeln och läs. Och när du läser löftena kommer en förväntan att Gud kommer svara på det han har skrivit, hans egna ord. Likt Simon. Vi kanske inte förstår hur det kommer ske. Men att det kommer ske. Det gör en förväntan hos oss. Det andra jag tänker på som väcker en förväntan hos oss på Gud, för att han är här idag, det är våra behov. Att vi faktiskt kommer med behov. Vi kommer inte mätta. Jag har ätit en fantastisk god frukost hos farmor, så jag är mätt i mitt fysiska behov. Så jag kommer faktiskt inte hit idag för att jag ska få en macka efteråt. Jag vet inte, är det en macka efteråt? Nej, det är inte en macka efteråt. Så det var tur att jag är mätt. Men andligt sett, kommer jag med förväntan? Har jag behov? Eller är jag mätt? Är jag nöjd? Är det tillräckligt det jag har? Eller finns det en längtan efter mer? Behov hos oss. Att Gud ska svara på bön. Jag tänker på Petrus. Han kanske inte såg sitt behov, men i mötet med Jesus upptäckte han behovet. Kom ihåg det tillfället när Jesus kommer till dem. De har fiskat hela natten. Och så ber han att... först så vill han låna båten och de ska ut och så ska han predika för folket. Och så har han predikat och sen så... När han har predikat så ber han Petrus ro ut på djupt vatten, hämta fisk. Och Petrus där trött och sliten, inte fått en enda fisk, på något sätt går med på det. Och så åker de ut och så får de så mycket fisk att de inte ens kan få upp fisken. Tänk den dagen, ni får se det här, att ni har så mycket behov så att ni inte ens orkar med. Ni måste ringa Frälsningsarmén. Och så kommer de också. Johannes kommer sina kompisar och hjälpte till. Vad händer när de kommer tillbaka till land? Jo, Petrus har fått uppleva en sån nåd från någon som han inte förtjänade från. Så han faller ner och säger, jag arma människa, jag syndare, jag är inte värdig att vara nära dig. Han inser sin egen brist, han inser sin egen oförmåga, sin egen synd. Han är i behov av frälsning, av räddning. Och då är det så fantastiskt att Jesus, han säger inte, ja det är sant, jag går härifrån. Utan han lyfter honom upp och säger, följ mig. Från nu ska du få vara en människofiskare. Komma med ett behov, inte vara mätta. Komma med en längtan efter nytt från Jesus. Ett nytt ord från honom. Ett fräscht ord, inte nytt för vi har hela ordet. Men förstår ni, att bibelordet får bli levande igen. Att komma med en längtan att Gud ska få hjälpa mig i min situation. Med sjukdom eller med ekonomiska svårigheter. Att bara hela tiden ropa efter Gud. Precis som i Rumänien. Det behovet och de ser hur Gud svarar. Det tror jag väcker en förväntan när vi kommer på gudstjänst. Att vi inte är mätta utan vi längtar efter mer. Och det som hör ihop med detta, med både löfte och vår egna behov, det är ju att vi kommer ju sen inte inför Isak, för jag kan inte mätta era behov. Jag kan inte vara den som hjälper er. Utan vi kommer ju inför någon speciell person, Jesus själv. Så varför är det just honom och ingen annan? Jo, hans karaktär, vem han är, avgör ju att vi kommer med en längtan efter honom. Med ett hjärta som är öppet. Jag stannade för några veckor sedan också vid ett bibelord. Jag kom inte så mycket längre, jag skulle börja läsa. Och ibland så vet ni att det lyser upp. Bara på något sätt, inte att en synlig ljus över bibelordet, men ni förstår kanske vad jag menar, när ni bara, oj, och så kan ni inte läsa vidare utan ni bara måste fundera på det här bibelordet, precis som hemgruppen där, ni har läst Filipperbrevet men sen måste ni djupdyka. Det går inte bara att läsa de fantastiska orden och sen lägga ihop bibeln. Så hände, jag började läsa Lukas 15, jag kom bara till första versen. För då står det att tullindrivare och syndare flockades kring Jesus för att höra honom. Och fundera, är det så idag? Flockas vi kring Jesus för att höra honom? Längtar människor att få höra Guds ord? Och så blev frågan till mig själv, längtar jag så? Öppnar jag Bibeln med en sån längtan efter Gud? Eller gör det för att det är i min tjänst? Gör det för att jag ska förbereda en predikan? Eller öppnar jag Bibeln bara för att jag är Guds barn och jag vill höra min pappa tala till mig? Och jag fick fundera och jag fortsätter fundera. Men det är ju Jesu karaktär, vem man är, som gör att jag vill göra det. För vad följer i det sammanhanget Lukas 15? Jo, där visar Jesus tydligt vem han är och vad han lever för. Han berättar tre liknelser i följd på varandra bara för att det ska bli extra tydligt för oss. Först berättar han om fåret som har försvunnit. Hur den gode herden, han själv, alltså Jesus, lämnar de 99 för att leta efter det förlorade. Och när han finner det, då bär han det tillbaka och så ordnar han med en fest. Jesus karaktär är att leta efter de förlorade. Leta efter de som står där utan hopp. Som längtar efter frälsning fast de kan inte sätta ordet på det. Men de längtar. Han söker, han letar. Sen fortsätter han bara för att det ska bli ännu tydligare. Som kvinnan som har tappat bort silvermyntet. Hon sopar i hela lägenheten. Inte som jag då när jag dammsuger min lägenhet. Utan verkligen sopar för att hitta det där myntet. Och när man hittar det så har man fest, bjuder in grannarna. Det är Jesu karaktär, det är Jesu person. Och den sista, den förlorade eller återfunne sonen, som kanske är en bättre rubrik. Men fadern som tittar varje dag, när kommer han tillbaka? Inte någon gång ibland, utan varje dag bara letar, söker efter att sonen ska hitta hem igen. Och så ordnar han med fest. En förväntan på Jesus är just detta, att han har faktiskt en större längtan efter dig än vad du kommer någonsin ha. Han har en större hjärta som ropar efter att få ge till dig vad du behöver än vad du någonsin kommer längta efter dina behov. Hans karaktär är ett uppsökande, ett letande efter att få rädda, att få frälsa. Det borde väcka en längtan i mig när jag kommer på gudstjänst att få möta min frälsare. Men där jag vill landa, där jag vill uppmuntra oss, för det är ju vi själva här på något sätt. Att vi kan faktiskt komma med förväntan på Jesus, att han ska möta oss. Men där jag vill landa är att få uppmuntra dig och mig att vi får vara Jesu händer och fötter idag. Att människor faktiskt vill längta efter din närhet, din gemenskap, dina ord, dina handlingar. Inte för att det är just du, utan för att Jesus bor i dig. För att när du talar kan de få en smak av Jesu ord. När du handlar kan de få en känsla av Jesu handlande. För det kan ju väcka en förväntan och en längtan efter Gud. Att Jesus är här idag för att vi som församling är hans kropp. Tänk den tanken. Tänk att Kolmården skulle förstå att här idag är Gud ibland oss. Det är vår bön. Jag tror det är en be för när ni har skrivit upp hur många som bor här. 593 Strömsfors tror jag var. Eller 596. Där jag växte upp. De 596 är Gud här för att möta, att älska, att få frälsa. Vi tror att vi har det bästa budskapet. Och vi har möjlighet att ge det för att Jesus bor i oss. När Paulus var på väg i sin iver att fängsla sekten, tortera och ta död på den irrlära att Messias har dött och uppstått på korset. Han var så ivrig så han ville komma så långt ut för att hämta människor. Så han ville bege sig till Damaskus. På väg dit med mordlust i hans ögon. En person vi skulle fly ifrån om vi skulle veta att den fanns i närheten. Så slås han ju ner till marken av ett ljus från himmelen. Och en röst som säger: jag tror du har tänkt på det någon gång när du har läst det. Jag har i alla fall slagits av det. Att Jesus säger inte: Paulus, Paulus, varför förföljer du de kristna? Han säger inte: Paulus, Paulus, varför förföljer du min församling? Utan han säger: Paulus, Paulus, varför förföljer du mig? Det vi är hans kropp. Det är inte åtskilt, det är inte att han ser ner på oss och gläds över oss och vi får klara oss själva. Det är inte att han står vid oss sida och hjälper oss, det är ju fantastiskt det. Nej, han är så förknippad, så kopplad med oss. Att när du lider, då lider Jesus. När du gläds, så gläds Jesus. Precis som vi ska göra mot varandra. Paulus säger det. Gläds med varandra, lid med varandra. Han kan inte åtskilja församlingen från sig själv. Vi är ett med Jesus. Wow. Kanske skrämmande också. Oj. Men tänk att det är vad som är sant. Jesus bor i oss. Han är ett med församlingen. Och det nästa jag tänkte då, just detta som hör ihop, det är att han bor i oss. Johannes 14 så säger Jesus det till lärjungarna. Att han ska gå bort, men anden ska sändas till dem. Och Fadern och jag ska ta min boning hos er. Jag älskar att vara här. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag kommer ihåg sandlådan. Jag kommer ihåg flanellografen. Jag vet inte om ni kommer ihåg den när ni gick i söndagsskola. Jag lärde mig allt om Abraham, om Noah och alla härliga personer i Bibeln. Och det gav mig en barnatro. Men att komma hem är ju alltid att komma hem. Förhoppningsvis, kanske inte för alla. Men där var jag extra trygg. Som sagt, jag var den blyga, jag var den tysta. Det var jag verkligen här. Jag tror ändå du kommer ihåg det, Maria, att jag sa inte så mycket. Men hemma kunde jag prata. Hemma kunde jag skratta och gråta och allt vad det var. Jag känner mig som hemma. Tänk att Gud känner sig som hemma bland oss. Det här är hans boning. Det här är hans hem. Det är inte en främmande plats som han trevande går in och undrar, är jag välkommen eller inte? Det är hans hem. Här sätter sig han, tar upp fötterna på i fåtöljen, tar sin kopp kaffe och känner, jag är hemma. Gud har sin boning här i församlingen. Vilket fantastiskt löfte och vilken sanning. Och det som kopplas med detta, men som blir ännu starkare då, det jag läste i Efesierbrevet, är att det inte bara är hans boning, utan det är också ett heligt tempel. Det går inte att åtskilja, men förstå ännu kraften i detta. Denna församling, ni är ett heligt tempel där Gud bor, där Gud verkar. Heligt, avskilt, för att kolmården av alla människor här ska se att Gud finns, att Gud är verklig. Att Gud faktiskt har makten, han har kontrollen och han älskar dem. Ett tempel, ett ljus som får lysa i det här samhället. Jag tror på det, oavsett om vi ser fler folk eller mindre folk på gudstjänster, så tror jag det är sanningen. Hoppet för den här bygden är Jesus. Det är hoppet även för världens största församling. Inte att de är världens största, utan det är Jesus. Världens minsta församling är inte något annat än Jesus. Det är Jesus, var vi än går till, vilken församling vi än är i, är ett heligt tempel som får lysa där vi är. Ett hopp för denna stad. Du och jag får vara ett heligt tempel där Gud uppenbarar sig. Inte bara som i gamla testamentet då och då, utan ständigt. Det tar inte slut när vi slutar här, utan det heliga templet sprider ut sig i kolmården och får lysa för människor. Och med det, som Petrus säger, vi är levande stenar som byggs upp genom vår tjänst, gudstjänst. Att Gud också i det har förberett goda gärningar för oss att vandra i. Vi får lysa av Guds kärlek, men vi får också visa sig genom gärningar som Gud har förberett för oss. Inte som vi måste tvinga oss på, utan Gud har förberett dem. Vi får bara vandra i dem och få visa på människor att Jesus är här, att Jesus är verklig. Så om Jesus skulle stå här idag, är egentligen en onödig fråga. För Jesus står här idag. Han bor i oss. Frågan är om det väcker förväntan och längtan i oss. Jag tror det. Jag tror om vi söker, så har vi behov som vi längtar efter ska bli fyllda. Kommer de? Även om det är behov som kanske har varit i 20 år, fortsätt kommer behoven. Jag tror att Gud är här och vill möta oss. Stå på Guds löften. Tröttna inte på att läsa, be då du ska få. Fortsätt leva i detta sanning. Fortsätt leva i att alla dessa löften du kan läsa i Guds ord. Och tro på att Jesus söker. Han längtar efter människor att frälsa. Och vi får vara hans kropp utsända till dem runt omkring oss. Amen. Tack Jesus, tack att du är här idag. Tack att du bor i oss. Du har tagit din boning hos oss. Tack att vi får vara din kropp. Tack att vi får vara din familj. Tack att vi får vara ditt heliga tempel där du uppenbarar dig. Där du visar dig, där du talar. Där du styrker oss, där du svarar på bön. Där vi får vara ljus för människor runt omkring oss, Herre. Tack Jesus att det är sanningen. Tack att vi får vara hoppet för kolmården. Hoppet för det här landet. För att du bor i oss. För att du har ju frälst oss. Du är världens frälsare. Tack Jesus Herre att du inte lämnar eller överger oss. Tack att du inte står utanför eller bara vid sidan om. Utan du är här, här nu. Och du vill tala in i våra liv. Du vill sända oss ut. Ja, jag ber Herre att vi ska ännu mer få ta det in i våra hjärtan. Och få komma med förväntan varje gång inför en gudstjänst. Varje gång vi möts i hemmen. Varje gång vi träffar varandra på stan eller i bygden. Att bara, wow, Guds tempel här. Du får lysa. Vi får längta efter dig. Ja, Jesus Herre. Tack Herre för det. Jag ber att vi ska få se mer av ditt verk. Mer av dig Gud Herre. Mer av vad du vill göra runt omkring oss Herre. Vad du vill göra i våra liv. Runt människor som bor här Jesus. Tack att du kan öppna våra ögon. Ge oss visioner. Ge oss drömmar. Vi får sträcka oss mot dem. Precis som Simon sträckte sig mot det löftet. Att han skulle få se dig en dag. Och han fick göra det. Och han kände igen dig fast du var ett litet bebis. Kanske skrikande. Men han kände igen dig. Låt oss få känna igen din hand. Låt oss få känna igen ditt verk. Hur litet den är. Så är det stort Herre. Låt oss få se det Gud vad du gör. Låt oss få se de här underna i vardagen. Vad du gör genom oss Herre. Ja Herre jag ber det. Väck en förväntan på dig Gud. I Jesu namn. Amen.